Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Ja, men idag så blir det lite mer personligt avsnitt med fokus på mig tydligen. Mm. För att du fick lite feeling där när vi gjorde så här om veckan när vi intervjuade dig.
Ja,
så var
och det kändes som att du var också sugen på att svara på frågor. Jag fick frågor, så tänkte jag, men vi gör ett helt avsnitt där du får svara på frågor.
Ja, och det blir inte så mycket ekonomifrågor eller investeringar, utan vi pratar mer så här, varför blev det teknisk fysik? Vad är kombinationen, hur jag jobbar, vad jag läser när jag ska liksom slappna av och liksom vilka ekonomisajter jag följer och sådant. Mm. Så att det blir ett lite annorlunda avsnitt, och sen tänker jag för dig som är så här, när blir det investeringar, sparande, fonder, räntefonder, portföljer, så är det så här i snart december, januari, då är det alltid fullt fokus på ekonomin. Så att det kommer då, och så tänker jag att vi ses i forumet precis som vanligt.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson. Jag kör en presentation av dig.
Okej, ja, det är läskigt.
Men för det är kanske någon som är ny till podden eller någon som liksom inte har fått presentationen. Ja, Jan, du är uppvuxen i Malmö. Ja. Med tjeckiska föräldrar som kom hit under 1980-talet.
Ja, eller pappa flydde 68 från Tjeckoslovakien när Sovjet invaderade. Och sen kom mamma hit 80 och jag föddes 81.
81, ja. Sen så har du ju gått i skola och så i Malmö.
Ja.
Men om vi hoppar direkt till liksom din utbildningsbakgrund, så har du ju pluggat teknisk fysik vid Lunds tekniska högskola.
Och det men, var ju också ja. För att du ville hålla alla alternativ öppna, att det var en bred utbildning.
Ja, men det var väl också så här, sen jag var liten så har ju mina föräldrar varit så här, okej, nu har, ni ska ha det bättre än vad vi ska ha det, eller vad vi hade det, och liksom vi hade det nog ganska, alltså även om jag tror inte så här, man märkte, vi märkte det när vi var små, alltså jag och min bror, så tror jag ändå så här, vi hade det inte så ekonomiskt fett. Alltså mm. så här, vi gjorde, alltså jag minns ju de tre resorna typ vi gjorde under barndomen typ, så att jag har ju liksom alltid fått höra så här, var duktig i skolan så du kommer in på ett bra gymnasium, var duktig på gymnasiet så att du kommer in på en bra utbildning, var duktig på din utbildning så att du får ett bra jobb, och sen någonstans liksom, sen är det färdigt där mm. någonstans. Har väl min mamma, som vi brukar skoja om, att hennes jobb var färdigt när vi hade liksom en utbildning och var liksom integrerad i det svenska samhället.
Ja, och hade jobb och så.
Ja, så mm. att jag valde ju så här natur för att det var ju bredast på gymnasiet. Ja. Ja. Mm. Och sen visste jag inte vad jag skulle bli, men jag visste att jag inte kan bli läkare, för jag får se stjärnor om någon har skurit sig. Du har ju till och med skällt ut mig när du har skurit dig.
Vilket jag gör ändå ganska ofta.
Ja.
Får jag ligga på golvet i köket och
ja, och sen bara, Jan, du är helt värdelös i
ja,
detta.
Ja, när man ska få hjälp med skärsår.
Ja, ja så att, och då blir det så här, okej, men vad är bredast? Jo, men så här, civilingenjör och så teknisk fysik är ju bredast av de ingenjörsutbildningarna. Ja. För grejen var så att jag tyckte ju inte ens fysik eller matte var jättekul. Jag tyckte ju data var kul, men var lite dum i huvudet som 18-åring. Och så var jag så här, ja, men då blir det mycket data på fritiden och data på jobbet och data överallt. Det är nog bäst att välja något som är tråkigt och som
det
jag inte tycker om.
Det låter som någon har berättat det för dig, att du ska inte
ha roligt till.
Du ska inte ha så roligt till. Men det är ju så här, det är, teknisk fysik räknas som ett av de mest teoretiska utbildningarna på Lunds universitet. Det är matte, det är fysik, det är teknik.
Ja.
Och sen så tänkte jag så här, men ändå, för att jag träffade ju dig när du var 21.
Ja.
Och vi bodde på studentkorridor.
Ja, det var väl trean, när jag gick i trean på universitetet.
Och ändå så verkar det ju som inte din aktiva hjärna hade blivit helt och hållet stimulerad av endast teknisk fysik. Alltså, så du tog ju dig igenom utbildningen, men du var ju ofta så, du gick inte så mycket på föreläsningar, du var hemma, du höll på liksom,
jo, men så här,
med annat också.
Ja, men det ska jag också säga, och det är inte för att du är smart. Alltså,
jo, du är smart, Jan.
Okej, men jag har aldrig träffat så smarta människor som när jag gick på teknisk fysik. Jag var ju bland de sämsta i klassen där.
Ja.
Men grejen är ju så att jag har ju så här, jag gillar ju mycket, som jag brukar tjata även i podden, gör rätt sak på rätt sätt. Liksom lägg energin och tid där det ger mest effekt. Att jag är ganska ointresserad att göra fel sak på rätt sätt bara för att det är så man ska göra. Och vad jag upptäckte ganska snabbt på teknisk fysik var så här, att ett, de flesta föreläsare var ganska dåliga. Och nummer två, jag lär mig inte jättebra av att lyssna på andra. Och nummer tre, det gick alldeles utmärkt att råplugga i 2 veckor, gå på tentorna, klara tentorna, liksom ribba in eller stolpa in. Och sen liksom ta sig igenom, särskilt eftersom jag inte hade liksom intresset. Och så här i efterhand så har jag ändå pratat med ganska mycket folk. Och då har vi väl konstaterat så här, att det är ändå väldigt lite av de praktiska kunskaperna från ingenjörsutbildningen som man har nytta av sen. Däremot så har de ju aceat, eller liksom så här, lyckats fantastiskt med färdigheten att lära sig nya saker. Så ingen, jag känner ingen som har tagit sig igenom en civilingenjörsutbildning eller teknisk fysikutbildning, som det är det jag kan mest, som sen efteråt någon gång har tänkt så här, nej, men detta ämnet är för svårt.
Nej,
eller precis. Liksom så här, nej, detta kan jag inte lära mig. För man tänker så här, det har jag tänkt många gånger så här, har jag tagit mig igenom tentan i fasta tillståndet fysik, eller har jag tagit mig igenom tentan i elektromagnetisk fältteori? Alltså, allt annat är liksom så här, bleknar i jämförelse. Jag skrev ju vissa tentor 8 gånger. Alltså, där får jag ta den historien med Holfen.
Ja, du kan absolut ta den historien ganska om hållfasthetsläran.
Mm. Alltså, av någon anledning som min hjärna har jättesvårt för hållfasthetslära. Och hållfasthetslära, det är så här, när går saker sönder? Alltså, du kan ta sönder en pinne genom att du kan dra i den, du kan vrida den, du kan knäcka den. Så spänning, skjuvning, töjning. Och av någon anledning så här, jag har jättesvårt för det där. Och naturligtvis, de här professorerna på hållfasthetsinstitutionen, de var så här, nej, vi delar inte ut extenter. redan där.
Och då vet man inte exakt vad som ska komma.
Nej, då vet man inte vilka.
Om
man vet
exempel att, på frågor.
Ja, så hela min process för att klara till havererade i det ämnet. Så jag skrev ju tentan, misslyckades. Skrev en ny tenta, misslyckades. Skrev en ny tenta, misslyckades. Men vad jag började insåg då, vänta, jag håller på att bygga upp min bas med egna extentor. För man fick ju alltid ut facit i tentan man hade skrivit. Och typ när jag hade misslyckats 6 eller 7 gånger, då var vi liksom 2,5 år efter egentligen skulle klarat den. Och då hade jag så här 6-7 tentor samlade, så då var det som i de andra ämnena. Och då, roligt, då kommer det en tenta som just det som jag har skrivit typ 2 år tidigare. Alltså så här ordagen, de hade inte ens bytt talen. Så jag sa, shit, denna tentan kan jag ju, den har jag ju tränat på många gånger. Så att jag skrev ju alla rätt på den tentan. Eller typ alla rätt. Men det var så roligt för att då ringer alltså den här, någon från institutionen till mig. Och jag tänkte, shit, alltså du vet, nu kommer jag få utskällning att jag har liksom fuskat eller någonting. Och de där bara, nej, hej, bara Jan, vi såg att du hade skrivit den här tentan och du fick ju ett jättebra resultat. Grattis! Och du är en av dem som har fått det högsta betyget liksom på sistone. Så vi skulle gärna vilja att du är övningsledare under nästa termin. Och jag bara... Nej, helst inte. Jag har mycket att göra denna terminen. Men, och det är det så roligt, för då har jag alltså en 5 i hållfasthetslära som är mitt sämsta ämne. Och därefter...
Det är ändå som att du kommer ihåg bra.
Ja, skjutning, töjning och spänning.
Ja, det kommer jag ihåg.
men det roliga, där förlorar jag väl också någonstans respekten för så här att betyg säger inte så
nej,
himla så. Mycket.
Ja. Ja, det är en rolig historia.
Ja.
Men jag tänkte ju också så att eftersom du hade lite tid över, ja, så höll du ju på med andra grejer också.
Ja.
Du hade ju en middag för 150 pers,
ja,
på studentkorridoren.
Ja.
Ni åkte till Köpenhamn och tog med er någon vägskylt hem, som ni tog då på tåget och betalade cykelbiljett
ja,
för.
Ja.
Och du gjorde massvis med grejer och du konsultade ju också.
Ja.
Eller du jobbade ju, du var ju typ anställd i ett företag som jobbade med utbildningar, var det inte så?
Jo, men där någonstans.
Samtidigt då som
ja, men där någonstans började, alltså så här, med att minnet kan svika mig, även om den här historien med Holfen också, att det kan vara så här att jag minns fel. Men grejen är så här, i Lund så tror jag att man hade 8 veckors perioder. Man pluggade i 6 veckor, sen var det 2 veckor tenta, eller 7 veckor och en vecka tentaperiod. Och jag insåg att jag behöver plugga 2 veckor intensivt, sen är det tentavecka och sen är det ju ledigt i 4 veckor.
Mm.
Och då var jag så här, men vad fan, jag gör någonting. Jag hade en ganska deppig period där under ett tag också, för jag insåg så här, vad vill jag leva, vad vill jag göra? Kommer resten av mitt liv gå ut på nu så här, att med klara civilingenjörsutbildningen flytta över vägen till Ericsson, som det var då i början av 2000. Och jag var inte så himla sugen på det där, så jag hade liksom en period där... jag inte gick ut så mycket, jag kände att livet var ganska kast. Jag gick faktiskt till studenthälsan och träffade psykolog. Och det var ju ganska roligt för han, den här psykologen var Bertil tror jag han hette eller något sånt här, som var 60 plus. Vi pratade ju helt förbi varandra. Alltså det är så roligt i efterhand. Du vet, jag kom in där som så här 20-årig student. Vad jag upplevde var så här världens lyxproblem. Liksom så här, det bra betyg, läser civilingenjörsutbildningen. Och liksom klarar tentorna och tycker att livet är trist. Så jag tyckte det var världens lyxproblem.
Alltså du var nog inte den första.
Nej, och det sa han
av
ju också.
Av den sorten som kom till honom.
Nej, exakt. Och han där, ja. Och så var han så här, Jan, du måste odla din inre trädgård. Och jag var så här, vilken jävla trädgård liksom. Och du måste komma ut ur ditt sociala... Alltså detta är så roligt, jag minns de här fraserna så här 20 år efteråt. Jan, du måste komma ut ur ditt sociala vakuum. Ja, men...
Jag tror han menar att du skulle liksom berika ditt liv och göra andra saker. Sånt som vi säger till vår 12-åring nu som sitter med betygsångest.
Att, i sexan.
Men vi går en broderingskurs och vi kollar på de här böckerna, vi ser någon film ihop, ska vi liksom baka någonting? Yeah. Alltså du vet, det är ändå så att träffa andra människor, göra andra saker.
Yeah.
Så det makes sense, men han sa det kanske på ett kodspråk som du inte förstod.
Vi pratade inte samma språk, men jag fattade sen typ så här 10 år efter så läste jag så här Munken som sålde sin Ferrari av Robin Sharma. som pratar om det här med inre tänk och bara, ah, det var detta han menade.
Ja, och men ibland måste det gå ett tag.
Ja, och det har ju i mångt och mycket, det är ju det. Sen har blivit liksom, eller Rika tillsammans, att varför vi pratar ganska mycket om sånt, vad gör livet rikare? Alltså vi pratar ju ganska mycket om att odla din inre trädgård, att vi pratar om så här, titta på ditt kontoutdrag och syns det utgifter för det som du tycker är viktigt i livet? Till exempel, så här, så säger du att träning är viktigt, syns det träningsutgifter när vi tittar på ditt kontoutdrag? Vi pratar om det här, ja, men tänk om meningen inte är dö rikast, att vi tittar på den här grafen, ja, men de flesta som sparar, de blir rikare och rikare genom livet och så dör de liksom på toppen av sin pengahög. Och jag kanske, ja, men det är kanske inte det som är det viktigaste, för att liksom, vi har varit där och sett att det är kanske inte där livet men, pågår i Excelen.
Liksom. Kan det ha varit bra att du så tidigt fick liksom syn på så, vad är meningen med alltihopa?
Ja, men jag tror, om jag skulle säga så här, göra den här reflektionen på mitt liv, så skulle jag säga så här, att jag har i mångt och mycket upplevt att jag har gjort ganska, eller jag har upplevt många saker som folk upplever lite längre fram i sitt liv, har jag upplevt ganska tidigt. Jag började spara som 15-åring, så ganska snabbt så insåg jag det här med pengar. Jag misslyckades med enskilda aktier, investeringar. Vi misslyckades med massa investeringar.
Ja.
Och jag är så här, ja, vi skojar om det för något avsnitt sen. Så här, men det var väl skitbra att vi investerade en lägenhet i Turkiet när vi var 30 och förlorade 300 000, än att vi gjorde när vi var 55 och förlorade 3 miljoner.
Mm.
Och samma sak med den där gå in i väggen. Ja, men jag gick in i väggen som 21-åring och inte som 40-åring.
Mm.
Så att jag har väl liksom och uppsökte terapeut första gången som 21-åring.
Ja, precis. 21-årig kille.
Ja.
Alltså det kanske är något så supervanligt. Det kanske är vanligare nu i och för sig.
Jag vet inte. Jag vet inte. Men där har jag ju också, sen har jag ju haft massa kloka människor runt mig. Jag har haft Claes-Erik, jag hade Dominika som
är en av våra äldsta vänner.
Ja, som jag pluggade med.
Ja.
Som verkligen hjälpte mig ur det hålet.
Hur gjorde hon det då?
Jag vet inte. Dominika being Dominika. Nej, men hon läste ju också teknisk fysik. Hon är väldigt lika på det. Men hon är ju extremt socialt kompetent.
Ja.
Och är väldigt duktig på människor. Alltså, hon skulle ju läst psykolog.
Ja.
Sen kan man ju säga så här, grattis till alla som jobbar inom IT-branschen med Dominika. Som är liksom sjukt duktig projektledare inom IT och kan människor.
Ja.
Så pass bra som
absolut
hon kan. Nej, men så att då började jag jobba vid sidan de där fyra veckorna. Så att jag utbildade allt från programmering som studentkonsult. Och det var då hette det Jobfinder och sen blev det Academic Search.
Precis, och sen
som köptes upp, jag vet inte om Academic Search finns kvar.
Nej, det har jag inte kollat.
Nej, men nej. I alla fall. Och ganska snabbt så insåg jag, vänta här nu. De fakturerar 450 kronor i timmen för mig. Jag får ut 150 kronor i timmen. Där försvinner 300 kronor någonstans längs vägen. Och sen har jag ju alltid gillat kablar, prylar och sådant. Så att jag insåg så här, men vänta här nu, så var det någon som sa till mig så här, men Jan, du vet, om du har företag, då kan du köpa de här tekniska prylarna liksom utan moms och för oskattade pengar. Och jag var så här, va?
Och, att du insåg att de blev billigare då?
Ja, eller så här. Ja. Jag insåg att jag kan få mycket mer prylar för samma arbetade timme. Men sen var det ingen som berättade för mig så här, du måste ha ett eget företag och du måste tjäna pengar. Så där någonstans gick jag till dem på Jobfinder och så sa jag så här, vet du vad, jag vill fortsätta göra detta, men jag vill inte ha 150 kronor i timme, utan jag vill ha ett eget företag. Så jag startade en skild firma, tror jag, 2003. Sen fakturerade jag Jobfinder och sen växte vi från varandra.
Så då var det ju liksom som en konsult, kan man säga då.
Men jag tror Måns Persson jobbar med på och Niklas heter han någonting. Jag tror att de fortfarande är kvar på Academic Search eller så här, jobbar med rekrytering. Så att en liten shoutout till dem.
Men vem var det som sa till dig det där om momsen och att om man har eget företag? Och varför tittar du på den mellanskillnaden överhuvudtaget? För de flesta som säger så, eller liksom, de vet inte ens om att Academic Search skulle ta 450 kronor och jag får bara ut 150.
Ja.
Och plus då nummer två, varför får jag så lite?
Jag vet
de flesta
inte.
Skulle inte titta på dig.
Så här, är det någonting man läser på teknisk fysik så är det att räkna.
Jo, jo, men också fundera så. Vad kostar saker? Vad kostar jag i timmen?
Ja.
Vad...
Ja. Nej, men jag vet
alltså,
inte.
Det kanske är svårt att men gå var... tillbaka i
ja,
minnet.
Men, ja, men det var väl också... Nej, men där hade jag också kompis Magnus som också startade företag. Så jag vet inte exakt hur det där gick till.
Det kanske är många saker som sammanstrålade ja, men det var, i en punkt just då.
Men det var i alla fall det här, att jag insåg, så här var det nog. Jag hängde rätt mycket där på Jobfinder då.
Mm.
Och så insåg jag när de fakturerade att de fakturerade 450 kronor. Och så insåg jag att jag får ut 150. Mm. Och då någonstans så blev jag nyfiken. Och så fick jag nog förklarat av dem då, för att det var så här, Måns drev tillsammans med sin fru Annika, tror jag hon hette. Och så förklarade de hur det hängde upp, för hon Annika jobbade med redovisning. Så tror jag att det gick till.
Mm.
Och så var jag så här, men detta vill jag också göra. Och så startade jag en enskild firma av någon anledning.
Men det var det enkla kanske?
Nej, men inte av någon anledning. Jag startade en enskild firma, för då kostade ett aktiebolag 100 000 och gjorde yeah. samma misstag som alla trodde att det kostade 100 000. Jag fattade inte att det var aktiekapital och hela
som
det
man hade sen i företaget.
Ja. Och sen efter så insåg jag att Lunds universitet hade någon sån här innovationshub som hette Venture Lab, som fortfarande finns, för jag vet att de skickar mig mail. Och så gick vi dit och så fick man kontor. Kommer du ihåg att jag hade ett kontor i en barack?
I en barack,
ja. I en barack.
Men det var ju också roligt, för att det var någon Jacqueline där som hörde av sig till dig att du måste ju vara här också.
Ja, ja, precis.
Och du var inte på kontoret, så du satt alltid någon annanstans och jobbade.
Ja, men precis. Ja, precis.
Och så var du och Magnus där om nätterna ibland.
Ja, men precis. Så att ibland så tänker jag att, vet, folk har ibland såna founding stories som är så här, jag startade företag för jag såg detta problemet, jag ville göra mänskligheten bättre. Jag är så här, jag startade bolag för att köpa sladdar utan moms och för oskattade pengar.
Ja, men också Jan, nu kommer vi in på en sak här. Jag får fråga om min presentation. Det känns som du alltid har gått din egen väg.
Ja, efter gymnasiet
är,
i alla fall.
Eller är det liksom, var det något som hände som gjorde att du bara sa, men jag älskar min frihet, jag tycker om att du får bestämma själv, eller du vet, vad öppnade dina ögon i så fall?
Nej, men jag tror att det är för att jag inte gjorde det i livet. Jag gick ju den vägen som jag skulle gå. Alltså så här, ja, men allt från liksom att vara duktig i skolan. Så okay, jag fick ju höra det.
Då fick du den vägen?
Ja, jag fick ju höra så här, vad duktig ska jag både från hemifrån. Som det var så här, men, och detta har vi skojat med min mamma om ganska mycket. Som typ det enda berömmet min mamma kan ge, det är så här, vad duktig du är. Alltså det är lite humor nu när vi skickar så här. Igår så var vår yngsta på basketträning. Och hon har precis liksom en 5-åring, så att de spelar, av någon anledning så spelar de ibland på höga korgar.
Mm.
Och du vet så här, för de här 5-åringarna så är det en bedrift att ens kasta upp bollen i höjden. Som den här basketkåren. Mm. Men i alla fall, vår 5-åring nu och några andra har knäckt koden. Så att de lyckas ju ibland på träningar sätta liksom i de höga kåren. Och de blir så lyckliga. Så jag filmade det igår när hon satte den. Skickade den till dig och farmor. Vad duktig hon är.
Inte jo, så, men det får vi bara acceptera. Ja. Det. Men då gjorde du det.
Jag var duktig. Det och så var jag i skolan och så hade jag liksom... Ja, men jag var duktig i skolan. Eller så här, det svenska skolsystemet passar min hjärna.
Ja.
Så ska jag säga, det handlar inte, återigen, det finns många som är skitsmarta, men som bara liksom, det lirar inte med så som man absolut ska lära sig i skolsystemet.
Alltså det finns i varenda klass.
Ja, och för mig så är det så här, i skolan så ska man lära sig genom läsa. Jag läser snabbt, jag kommer ihåg det jag läser. Vilket bara det är liksom så här. Det underlättar.
Det underlättar, ja.
Ja, och sen är jag stark på logik.
Mm.
Så att jag hade det enkelt i skolan, hade bra betyg. Alla lärarna ville ju att jag skulle få hög betyg, hade höga förväntningar.
Men det blev också förväntningar, ja.
Ja, så att det fanns förväntningar. Och sen i sjuan så blev jag ju typ ihop med Bea. Vi var ju tillsammans jättelänge också. Och hon var ju också grym, så hon var ju liksom bäst i sin klass. Så det var inte bara mina föräldrar, det var ju dessutom hennes föräldrar som kom från Rumänien. Som också så här gammal öststat. Så vi hade så här, du vet, dubbel var duktig.
dubbla förväntningar.
Ja, dubbla förväntningar. Och sen, ja, men naturligtvis. Jag väntade, sen B gick ju sen vidare. Vad är hon, barnkirurg eller något sånt här?
Ja, hon blev läkare och sen så doktorerade hon väl. Så nu kanske hon är överläkare i Köpenhamn någonstans på Rikshospitalet. Skulle jag gissa.
Ja, men exakt. Så, vilket också är så här lite sjukt. För både du, för jag har inte haft någon annan flickvän eller någon, så här, någon längre förhållande. Utan det är ju du och Bea. Och det är roligt, ni är båda så här skitsmarta, doktorerat, båda två. Liksom.
Det är en slump.
Eller inte.
Ja, nej, jag vet inte. Jan. Men okej, men vad var det sen som gjorde så att du gick ifrån planen att göra så som förväntningarna dikterar?
Jo, men precis, för att nästa steg i den planen var att börja jobba på Ericsson.
Och det var du inte sugen på?
Nej, var jag inte sugen på. Nej, men det verkar skittråkigt.
Men när kom det liksom?
I tvåan. Det var ju därför jag gick in i väggen. Eller väggen. Men jag gick i den här psykologen i tvåan på universitetet. Så att jag skulle säga efter det har jag blivit jobbig. Mm. Liksom. För andra.
Alltså det är också det jag gillar med dig. Att du inte följer reglerna. Men det är också det jag irriterar mig på.
Och det roliga är att jag har bejakat det där i alla områden. Och grejen är, man kan ibland tycka så här, följer inte reglerna. Så, som igår också, vi var ute med vår 12-åring och så står vi liksom, ska gå över vägen och alla står vid det här övergångsstället och där kommer inga bilar. Och då är det så, jag kan inte, då går jag över. Och man märkte också hur jobbigt det var för vår 12-åring att jag gick över. Liksom, för
vi
hon
måste bara göra det.
Ja, för hon var också så här bara, men. Man står stilla.
Ja, hon är mycket så att man ska följa reglerna. Ja. Vi måste ta henne ur det. Ja. I vilket fall, jag tänkte ju jacka in i det där med att du följer
reglerna. Ja, vänta, förlåt. Vi måste säga någonting om det med reglerna. Ja. Alltså så här, det är för att min grundtes i livet är så här, återigen från teknisk fysik skadad. Där bråkar man alltid med och så här det är skillnad på naturlagar och alla andra lagar. Naturlagar går inte att bryta mot. De gäller liksom i hela universum. Allt som inte kan mätas eller vägas eller objektivt, där två personer kan komma överens om att detta är en objektiv sanning. Och det går bara med det som kan mätas mer eller mindre på ett eller annat sätt. Allt annat är ju en mänsklig överenskommelse. Mm. Det som är liksom tricket med en mänsklig överenskommelse är ju att man kan omförhandla den. Mm. Alltså man kan göra om den. Det är bara inom situationstecken bara en värvningskonversation. Så om vi tar till exempel så här, köra mot rött. Det är ingen naturlag.
Nej,
sen är den
verkligen inte här i Malmö.
Ja, sen är det en väldigt praktisk överenskommelse. Ja. Och sen är det dessutom en överenskommelse som för med sig vissa konsekvenser om man inte följer den. Så att där kan jag ibland, så att när jag säger att jag bryter mot reglerna så handlar det inte om att köra mot rött utan liksom snarare tvärtom. Att fundera på så här, vilka överenskommelser tycker jag är acceptabla? Vilka vill jag följa? Nej, men jag följer att inte köra mot rött eller jag följer att lämna in årsredovisning inom 7 månader efter årets slut. För att jag inte är sugen på de konsekvenserna som det skulle innebära att bryta mot den överenskommelsen. Och nummer två, jag är inte så sugen att driva någon fråga att förändra. Att, nej, men du vet, nu ska vi ändra så att mot rött, då kör vi när det är rött och så stannar när det är grönt.
Ja.
Men teoretiskt så är det bara en överenskommelse som vi i Sverige har gjort kring trafikregler. Så att det är det perspektivet jag har mycket på överenskommelser. Och vissa överenskommelser tycker jag är felaktiga och där börjar jag då liksom så här knacka på akvariet eller så här, nej, men den här överenskommelsen vill jag inte spela enligt. Och det är därför jag reagerar ibland på när folk säger så här, man ska ha så låga kostnader som möjligt. För jag bara, håller inte riktigt med om det. Eller man ska investera i enskilda aktier. Bara, nja, håller inte riktigt med om det.
Nej.
Så att bara liksom lite nyanserat av det där med överenskommelse. Och det är viktigt också att säga så att detta är ju ett personlighetsdrag som man ofta pratar om liksom inom psykologin. Så här, har jag en grundläggande attityd att jag är större eller mindre än världen? Och ingen värdering i det där, utan det ena perspektivet är så här, jag formar världen till det jag vill att den ska vara. Mm. Och det andra perspektivet är så här, jag behöver förstå världen så att jag kan navigera i den.
Ja, och där tar vi olika
läger. Vi är väldigt
läger.
Olika, ja. Mm. Och återigen...
Och jag njuter ju av att förstå världen, medan du gillar ju av att forma
världen. Jag gillar ju forma världen så som jag vill. Mm. Så att, och där är det väl liksom, tänker jag, att det fina är ju att ha balansen. Mm. Att bara leva att jag formar världen så, det funkar ju inte. För att det blir väldigt knökigt. Och samtidigt så ger jag ju ditt sätt, när jag förstår hur världen funkar så kan jag få ganska mycket harmoni. Så jag kan få ett rikt liv.
Du kan också forma världen bättre.
Ja, jag men det är båda och. Dem.
Men som du som lyssnar kan ju också fundera så, hamnar jag i något av det här? Eller,
liksom. Ja. Och se det som preferens. Det är som att man har en vänsterhand och en högerhand. Jag har en preferens att använda min höger, men jag är inte dum i huvudet med min vänster. Och det är inte som att höger är bättre än vänster, för att vi behöver båda två. Och det upplever jag att många gör misstag med sådana här personlighetstester. Eller, jag är röd. Det betyder att jag kan bete mig som en idiot. Nej, det betyder bara att du har en preferens för att vara liksom, göra saker. Liksom.
Ja, på ett speciellt sätt kanske.
Ja.
Men om vi bara ska gå vidare i det här med att bryta mot reglerna, så kan vi ta... Vi har ju några vänner, de har tre barn.
Ja.
Och mannen i den familjen, han spelar ju spel med sina tre barn.
Ja, jag ska inte hänga ut honom.
Och detta är ju så roligt, för han berättar så, vi spelar spel, och sen så liksom medvetet bryter jag mot reglerna ibland.
Ja.
Och då blir de ju så, men så kan du inte göra, det är så spelar man inte. Och du vet, han... Jag tycker detta är så spännande, för han försöker ju liksom...
Han försöker lära sina barn exakt samma sak.
Att det är lära bara... sina barn exakt samma sak. Varför kan man inte göra så? Eller vad blir konsekvenserna då? Eller kan vi komma överens om något annat kanske?
Ja.
Kanske kan han...
Ja, och han är också... Ja. Jag vet inte om det är så här entreprenörsdrag.
Ja, han är också entreprenör. Men, jag tror det är ett entreprenörsdrag.
Ja.
Att vara lite gränslös.
Nej, jag tror inte så här. Jag tror att man har draget och sen är steget ganska enkelt att bli entreprenör, för då får man fan göra precis vad man vill och man får ta alla konsekvenserna. Och det är det som jag också tänker är så fint med konsekvenser, för att konsekvenser är både positiva och negativa. Och vara entreprenör eller att starta eget är ju på något sätt det renaste. För att du vet, så här, jag kan ha en åsikt om att jag är på ett jobb och jag är underbetald. Till exempel så här, jag får inte betalt det. Nej, men säg upp det, starta eget. För då kommer marknaden ge dig betalt det som du är värd. Och har du rätt i din tes så kommer du få mycket mer betalt. Har du fel i din tes så kommer du inte få betalt.
Mm. Så och det finns inget dömande kring det.
Nej,
inte
alls.
Utan bara att det är spännande och att man kan liksom fundera av så, hur kan jag få mer betalt då?
Ja.
Kan jag förädla detta på något vis? Alltså det är ju otroligt spännande att vara entreprenör.
Ja.
Ser jag från sidan.
Ja. Ja, men det är ju därför jag tror att liksom många som har svårt att passa in i strukturer uppleva den här friheten, men då gör jag det själv. Och då får man, alltså så här, ja men driva företag, jag gillar det, för att det är lite som personlig utveckling, eller till exempel jobba med relationer. Du får feedback direkt och du får den ofiltrerad.
Ja, så man får ju lära sig att ta det också.
Ja, och man får växa jättemycket med det där.
Mm.
Så att, ja, nej. Mm. Det är lite så att jag brukar skoja om att, så att jag och han och några andra, vi är så här, det är kört för oss nu. Att vi är liksom så här oanställningsbara, för att vi hade liksom så här...
Vi hade gått för långt ut på den kanten. Liksom.
Ja, vi hade, så här, jag tror, jag hade kunnat tycka att det är kul att ta en anställning. Men jag hade behövt ha en enormt duktig chef, eller en enormt duktig ledare. Och då tror jag också att jag hade kunnat göra fantastiska grejer. Mm. Men jag tror också så här att jag hade kunnat vara direkt skadlig i fel position. För jag är inte rädd att utmana, till exempel, om jag tycker att det är fel.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja.
Men jag tänkte också att du jobbar ju jättemycket, du är som en arbetshäst. Liksom.
Ja.
Och det blir ofta ganska så långa dagar, allvarligt kan det kännas som ibland. Att driva företag och liksom få det att gå runt och liksom man vill ha ett gott liv samtidigt.
Ja.
Så, men det finns en grej som du, ett drag som du har som jag tycker jättemycket om.
Ja.
Som jag tänkte illustrera nu.
Okej, okay.
Jo, men det var som vår minsta går på minibasket. Och där har de en ramsa som går så här. Klapp, kors, klapp, kors.
Ja.
Vi är laget som aldrig tappar taget. Och tappar vi taget så kommer vi igen. Malbas.
Vi är Malbas.
Vi är Malbas. Och så gjorde du om den så i köket en kväll. Klapp, kors, klapp, kors. Vi är laget som alltid tappar taget. Och tappar vi taget så skiter vi i det. Lobas! Ett helt annat lag än Malva.
Som är så stora konkurrenter.
Ja, och Elsa för minst tyckte jag också att det var jätteroligt med det här tramset. Liksom. Och jag tyckte det var jätteroligt med tramset. Och du har ju en sån tramsig sida. Alltså ja. En lekfull sida.
Ja. Som kommer ut
som inte kommer fram så mycket.
Nej.
Kan vi inte bara prata lite grann om varför kommer den inte fram så mycket? Och i så fall, hur skulle du vilja att den kom fram mer?
Oh, ja, gud.
Alltså det är kanske en svår fråga, men ja. Vi kan bara kolla lite.
Ja, men jag tror att i chatten på Riksdagsforumet så har vi liksom ett lite stående skämt. Vi till och med ibland kallar chatten för så här, Rika Tillsammans-chatten, dit ambition går för att dö. Ja. Eller ditt ambition där. För att där kan jag ibland vara lite så här tramsig. Men och där brukar vi skriva så här, man ska vara seriös. Alltså så att du vet, när man har varit lite tramsig så skriver alltid någon så här, man ska vara seriös. Och jag tror att så här, även om det är ett skämt så är det liksom så här lite undertonen som är att jag har både den här lekfulla rösten men jag har också den här, man ska vara seriös. Man ska, det är allvarligt, det är liksom så här. Mm. Och jag upplever ju så här, ja, att när jag inte tänker efter så är jag ju rädd. Det har vi ju tagit upp i tidiga avsnitt och så här, efter det att min pappa dog och mamma hade liksom det ekonomiskt tufft och så här, för att vet, vi hade inte det där som vi kommer att prata om här i kommande avsnitt om livförsäkring och sådant.
Nej, och det framgick för dig och kanske också din bror då.
Ja, framförallt för omedvetet.
Var 13,
jag var
13. Det framgick nog att det blev tuffare liksom.
Ja, ja precis. Så att jag har ju liksom, och detta framkommer också sen i terapi, att nej, men jag har ju alltid varit rädd för att mattan kan ryckas undan när som helst och då är det bäst att vara beredd. Och då ska man vara beredd genom att ha buffert eller pengar eller någonting att falla tillbaka på. Och när den rädslorösten sätter igång, ja men då blir det som så här dominobricka och då sparkar den igång den här, man ska vara seriös, man ska jobba hårt, man ska liksom göra grejer. Och då är det inte så mycket utrymme för den här busjan.
Men om du har hjälpt dig?
Ja men, det är ju busjan som arrangerade middag för 150 pers på korridoren.
Och ja,
det är ju
exakt.
Busjan som liksom så här, ja men vi hade en samling, jag vet fortfarande inte varför vi samlade på trafikskyltar på korridoren, men det var ju
sånt. Det var sånt omoget beteende ja. Som civilingenjörsstudenter
ja, men det
sysslade med.
Ja, men det var
lite status också
att
den stora flaggan från Willys och ja, hänga någon annanstans.
Hänga den på väggen på korridorsrummet eller så här,
troféhämtning kanske.
Ja men precis, eller vi hade så här på parkeringen, alltså för det var alltid så att parkeringen var ju på andra sidan huset så man var ju tvungen att runda hela huset liksom och för att hitta sin parkeringsplats, så insåg vi så här, men vänta, där finns en skitbra parkeringsplats precis när man har rundat huset så att man slipper gå så himla långt. Och så vid något tillfälle så gick vi förbi Lund polisstationen. Så hade de ju så här en egen parkering för polisbilarna och så stod vardagsskydd som ett så här endast för polisens tjänstefordon. Så den skruvade vi ju ner en natt och satte upp den på parkeringen.
På den tiden fanns det ju inte kameror.
Och det var fantastiskt roligt för vi hade en korridorsbil och då hade vi alltid den bästa platsen på hela parkeringen på Delphi. För att där var en skylt som stod så här endast för polisens tjänstefordon och ingen annan vågade
parkera.
Ingen annan vågade parkera.
De kom
parkera.
Inte att hämta sin skylt.
Nej, nej.
Nej, de blev aldrig tipsade. Nej. Om det, nej.
Jag vet inte varför den här busiga inte kommer fram.
Men jag
fram.
Tror också det är så att man måste liksom ordna det så att man har en miljö omkring sig. Eller liksom en ventil på något vis
så här,
där man
får
lov att vara
jag har inte så många
tramsig. Och jag tror många skulle vilja vara tramsigare.
Ja. Men, ja. Men så här, du och jag har inte samma humor. Så det är ganska svårt att vara tramsigt tillsammans med dig. För du tycker
ja, det är inte ofta som det är.
Du tycker,
som det blir, nej, liksom du, som jag skrattar åt, det som du skrattar åt.
Nej, och sen har jag inte så många tramsiga kompisar.
Nej.
Så att det har inte blivit... nej, men jag tror det kommer nog tillbaka till det här. Man behöver ha människor runt sig.
Mm.
Och jag har mycket seriösa kompisar. Jag har inte så många tramsiga kompisar.
Ja, ja, men då vet vi hur man ska få fram tramsiga John.
Ja.
Ja. Men jag tänker också med Rika Tillsammans, om vi kommer in på det.
Ja.
som du startade 2007 eller 2008.
Ja, 7.
Ja.
Skrev de första artiklarna.
Och då hette det så, hur vi kan bli rika tillsammans. Men du kortade ner det till rika tillsammans. Och där skrev du ju om dina liksom ekonomiska tilltag som du gjorde när du köpte. Och
ja, men det började som en, grejen är så här, det är alltid så himla svårt att säga så här, du vet, det var 20 år sedan typ eller snart. Mm. Hur var det började exakt? Mm. Men så här minns jag det. Med, återigen, du vet, man säger alla domstolar att minnet kan svika en och att det kan vara fel. Men jag minns det som att det var ju där runt 2007 och då hade vi väl liksom börjat fundera kring det där med ekonomi. Vi hade väl flyttat ihop. Vi tyckte vi hade väl lite olika syn på ekonomi.
Ja, vi pratade inte tillräckligt mycket.
Vi pratade
jag
inte.
Jag hade mycket ångest kring pengar.
Ja, och jag tror att lite så här att det var ju då Lyxfällan började gå på tv och som vi kollade på jättemycket. Eller jag kollade,
du kollade på det
jättemycket.
Jag fick bara ångest av dem som hade fabblat bort sin ekonomi.
Ja,
tänkte så, det kanske skulle kunna vara jag.
Ja, och då hade vi ju bara varit tillsammans i typ 4 år, 3 år eller någonting sådant. Och jag minns inte varför jag började skriva på nätet eller om det var liksom varför jag hade den här hemsidan, men jag kommer ihåg att jag började skriva lite. Sen hände ju där att du hittade den här att Charlie Söderberg skulle hålla en föreläsning i Lund på Ideon. Och så ville du ge den till mig som present. Så gick vi dit. Nej, så var det inte.
Ja, men vi behöver inte ta det exakt som det var. Jag fick en bok av
dig. Du fick en bok om
mig. För att minska min ekonomiska
oro.
Och den handlade ju om ekonomi och livet. Liksom.
Ja, precis.
Men vi gick på den här föreläsningen.
Ja. Men det roliga var när du fick den här boken så var det så roligt. För det var ju lite en självhjälpsbok och ekonomi. Och du listade ut det på något sätt innan jul. Och så säger du till mig så här. Ja, Jan, jag hoppas att du inte har köpt någon jävla självhjälpsbok. För du kände väl
dig med. Jag kände att jag behövde det egentligen.
Ja, men så gick vi på den här ekonomiföreläsningen som Charlie Söderberg höll. Och jag tyckte den var jättebra och så tyckte jag så här, men jag kan allt detta.
Det var lite grann som att vi fick också se någonting bortom Ericsson och bortom Villa Vuvve och att, Volvo-livet.
Ja, men det var nog så här första gången så här, ekonomisk frihet som koncept och det här. Och jag tyckte det var så här, skitbra, det låter som en jättebra utbildning, du får gå den, Karro. Och så kom jag att jag sa det framför Charlie. Och Charlie är ju en av våra liksom, bekanta och vänner idag. Och då säger han till mig så här, men Jan, jag hör ju bara på resonemanget att ni pratar, ska Karro, ska du gå eller ska jag gå? Men jag kan redan, du borde gå. Så jag hör ju redan att du har ett bristtänk. Den intressanta frågan du borde ställa dig är att när du har två alternativ i livet, A eller B, och du egentligen vill göra båda, då är ju den relevanta frågan att ställa sig. Och hur kan jag göra A och B istället för A eller B? Och redan där då insåg jag...
Ja, men exakt. Hos båda, ja, eller men på så dig främst,
ja, men eller hur, så här,
att det bara vreds om någon skruv i hjärnan.
Ja, men så här, the power of and kallas ju detta sen. Och där insåg jag ju så här, nej, men okej, men detta handlar ju lite om personlig utveckling. Vi gick utbildningen båda två och jag gillade ju jättemycket. Men sen så gick jag efter kursen med då balansekonomi, kanske många som var med på balansekonomitiden, att det jag tyckte var så bra var att man sålde in det som en kurs i ekonomi, men det var egentligen en kurs i personlig utveckling.
Och så hängde ekonomin med. Liksom,
ja, ekonomin var bara en del och illustrerade. Men, och där kom ju min frustration. Då gick jag ju till Charlie efteråt och så sa jag så här, detta är jättebra kurs, men den handlar ju inte om ekonomi. Och så, alltså, detta kan, och så frågar Charlie mig, så här, kan du göra detta bättre då? Mm. Och jag i min naivitet, ja. Ja, då, det kan jag. Och de där, ja, men skitbra, men då kan du ju börja jobba här, men vi har ingen lön till dig, utan då får du ju vara med och skapa din egen lön. Så att det var ju också en sån här trappa på den här ekonomiska utbildningen. Och då jag hade ju ett annat företag där, men där hade du redan börjat skava med Claes-Erik, som jag är sjukt tacksam för idag, som lärde mig liksom hantverket företagande. Men, och där jobbar jag på balansekonomi, jobbar ju sen mellan 2008 och 2016. Tror jag, tills liksom vi orkade inte mer, varken jag eller Charlie eller gänget, men vi höll ju jättemånga föreläsningar runt om i Sverige
om ekonomi
och personlig utveckling. Och sen var det så här mycket, min frustration med balansekonomi var att om vi var fyra som jobbade mycket, eller fem var vi som jobbade mycket på balansekonomi, så var fyra stycken var personlig utveckling och jag var den enda som var så här, ja men jag gör personlig utveckling motvilligt.
Mm.
Alltså jag gör det för att jag måste, men jag tycker inte personlig utveckling är roligt och jag tycker inte att det är roligt kontextuellt att allt ska vara personlig utveckling. Så att jag började liksom allt det som jag inte fick uttryck för inom ramen för balansekonomi, till exempel indexfonder. För jag tyckte så här, så skrev jag ju om det på Rika Tillsammans och gjorde andra grejer. Det var ju där någonstans runt 2013-2014, och det sammanföll ju också med att jag upplevde att mycket det vi gjorde i vår ekonomi funkade ju inte.
Ja.
Alltså de här lägenheterna i Turkiet funkade inte och massa andra investeringar.
Det var lite som ett spel nästan, att man fick bara hoppas, hålla tummarna liksom.
Ja, så att det var ju liksom så här, så att även om man pratar om det nu sekventiellt så var det många grejer som hände parallellt. Och jag minns, varför jag brukar säga så här tydligt att det var indexfonder 2013, för jag tror att Shareville startade 2013 på Nordnet. Och jag kommer ihåg att jag satte upp då Rika Tillsammans-portföljen som var liksom embryot, och sen typ 2015 så kom så här nybörjarportföljen som var en klassisk 60-40-portfölj, och sen var det globala barnportföljen när jag och Charlie skrev boken Gör ditt barn rikt, typ 2017. Och detta kan jag se liksom så här, när jag går tillbaka och tittar så finns det historik på våra, de här typ indexpassiva portföljerna från 2013 och framåt. Och vi kan se det också så här när Länsförsäkringar Global lanserades 2013. Och där har vi ju typ varit med nästan från början.
Och det är 10 år ju.
Ja, precis. Mm. Precis.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men jag tänker både när du var i balansekonomi och sen med bloggen och så har det ju liksom gått som en röd tråd på något vis att du gillar att hjälpa andra människor.
Ja.
Är det, stämmer det?
Ja, ja. Jo, men
och
jag...
varför tycker du om att hjälpa andra människor? För nu hjälper du ju jättemånga genom bloggen och podden. Och
men, jag tror att det är så här, om vi nu ska komma tillbaka till de där personlighetstesterna. Så jag är ju så här typiskt blå person. Många tror att jag är röd eller så här.
Vad är en blå person?
Ja, men jag är en hjälpare.
Jag har ingen aning om de här färgerna.
Nej, men jag gillar ju så här, by default, jag gillar ju att hjälpa människor.
Ja.
Som i företag innan som vi har pratat om. Så jag är ju inte den som egentligen gillar att stå på barrikaderna. Jag gillar att hjälpa någon annan som står på barrikaderna.
Ja, alltså, att man är nummer två. Liksom.
Jag är nummer två. Jag är en grym nummer två.
Ja.
Problemet är att jag ofta tvingas vara nummer ett. Och jag gillar liksom inte riktigt det.
Nej.
Utan jag letar ju alltid efter. Det är därför jag hade Claes Erik som är mentor. Sen inom balansekonomi och etc.
Nu kommer det här från din fru och du vet på det viset. Det låter ju kanske idiotiskt. Men du är ju briljant. Det är därför som du ibland tvingas upp som nummer ett.
Jag vet.
För att du gör saker så bra och genomtänkt och ordentligt och strukturerat och
logiskt. Men återigen så här. Ja, för att jag kan. Men jag tycker inte det är kul.
Nej.
Alltså så här, så att jag har ju en preferens för att egentligen göra något annat. Mm. Men jag, återigen, jag är inte dum i huvudet med min vänstra arm.
Nej.
Så att för mig så, ja men då blev det ju så här. Nej, men, och det är ju så här, det är också därför driver Rika Tillsammans, vi gör de här avsnitten, för jag tycker genuint, vi lägger ju mer tid på avsnitten och hänga i forumet och svara på frågor än vad jag lägger tid på att göra analyser på bolag eller läsa böcker om investeringar eller pilla på vår egen portfölj. Tack och lov så liksom så här, har det ju blivit någon så här, du vet, liksom magisk matchning i universum, mm, att sparandet blir dessutom bättre av att det är passivt. Så att grejen är att jag förlorar ingenting på att vara passiv, tvärtom.
Nej.
Så underlättar ju det liksom, jämfört med många andra som kanske tycker sparandet är roligt och inte har den här hjälpa-biten och ska vara ekonomi-influencers. Ja, men då måste du hela tiden hålla på med någonting,
mm,
medan jag försöker göra så lite som möjligt
i
de där investeringarna, utan då blir det ofta så här, nej men okej, nu under 2023 har det varit mycket nörderik i räntefonder,
mm,
ja men då är det ju liksom inte så mycket för att tajma marknaden, utan så här förstå och kanske kunna göra bättre, mer informerade beslut.
Mm. Om du skulle, jag vet inte vad du har tänkt på detta, men om du skulle kunna utveckla Rika Tillsammans åt något håll, vilket håll skulle det vara i så fall? Det kanske inte är något som du har funderat så mycket på.
Nej, men jag svårt, nu blir det provprat.
Ja.
Men så här, jag får ju från tid till annan så här frågor, ska du inte starta en fond? Ska du inte liksom göra, framförallt kommer ju det utifrån från finansbranschen, där folk säger så här, men vi har en stor publik som tycker om det vi gör, men jag är inte så sugen. Alltså jag har gjort det två gånger där med att inte förvalta andras kapital, men varit Storskogen som det har varit, och vi har gjort ett annat projekt på Patreon där vi har gått ihop och investerat. Och jag upplever att det blir en enorm emotionell stress.
Mm.
Jag upplever en stor, för att jag tar liksom massa ansvar kring det där och jag gillar inte det. Så det ger mig inte god nattsömn. Så att jag är ganska klar på att jag vill inte förvalta andras pengar. Och då är liksom ett ganska naturligt vägval stängt.
Mm.
Men jag är helt okej med det. Det som jag däremot liksom så här lite gläntar på, det är ju också att vi ska göra ett kommande avsnitt som så här en kram till eftervärlden. Alltså så här, vad händer när man går bort? Och där har jag ju liksom funderat ett tag, och då inser jag så här, nej men jag har ingen förväntning på våra barn att de ska följa våra fotspår och Rika Tillsammans nästa nivå eller så här, nej. Utan så här, jag tror så här, dör jag så dör podden liksom, och jag är helt fin med det. Men jag tycker att det vore ju synd om forumet, eller liksom det här.
Att det också skulle försvinna.
Att det också skulle försvinna. Så att där är jag ju mer sugen. Det var ju också en av anledningarna till varför jag åkte till den här Bogglehead-konferensen i USA. För att där har ju liksom Bogglehead-communityn, som är efter Jack Bogle, tagit sitt eget liv. Och det kan jag tycka är ganska inspirerande. Att hur kan jag tona ner liksom volymen, min egen röst i Rika Tillsammans, eller vår röst, och att låta Rika Tillsammans få vara liksom de som deltar i det. Och där tycker jag forumet har ju varit ett fantastiskt steg, för där händer grejer i forumet nu när vi är här och spelar in.
Ja.
Så att jag tror att jag vill nog utveckla Rika Tillsammans åt det hållet. Och sen så tror jag också att mer praktisk, konkret hjälp. Vi har ju en finansiell rådgivare som jag liksom varje månad försöker sparka åt liksom hållet. Att du vet, det borde finnas en affär i Sverige för att man kan få hjälp med finansiell rådgivning som inte handlar om att ta betalt på kapital, utan ta betalt per timme eller per uppdrag och få hjälp i inte bara placeringen och få hjälp i sin ekonomi, men få det här helhetsperspektivet som vi försöker göra i Rika Tillsammans-programmet, att det handlar inte, alltså så här, hur du ska placera dina pengar, det är enkelt, det är köp en fondrobot, Alltså det är klart på 5 minuter. Sen finns det vissa frågor kring det. Hur ska jag ställa in den? Men det är ett engångsjobb. Men där är ju mycket sådana här funderingar. Så här, vad är ett rikt liv? Hur mycket pengar behöver jag? Hur ska jag prioritera? Hur mycket behöver jag spara? Behöver jag spara så mycket som jag sparar? Varför känns det knökigt i livet? Hur kan jag använda mina pengar för att få maximal emotionell avkastning? Mm. Att jag upplever att det är massa den typen av frågor som man inte pratar om, som ingen får hjälp med. Och jag har några få gånger jobbat med enskilda klienter, för jag tar några coachklienter per år. Men jag upplever att så här, jag gillar inte personlig coaching för att det är väldigt tidsineffektivt.
Ja, det är ju med en eller två personer.
Ofta jobbar jag ju med par. För då kan många relatera till vår situation. Vi jobbar ofta med företagare som har sålt sitt företag, eller man har fått en större summa pengar och liksom pengarna har förändrat livet. Och ofta har man liksom inte hängt med. Och ofta är det som den ena parten tycker ofta det är jobbigt. Så man har liksom det man inom situationstecken kallar för en positiv ekonomisk kris.
Ja.
Och man har inte så många andra att prata om. För vad ska man säga så här, men du vet, vi sålde vårt företag, vi fick ut massa pengar och nu tycker vi det är jobbigt. Alltså ja. Folk hade ju bara skrattat åt det. Mm. Men jag vet hur det där kan vara. Men i alla fall, ska jag lägga liksom 3 timmar på det, eller lägga på 3 timmar kan jag göra 3 avsnitt eller 10 videoklipp som ses av 100 000 människor.
Mm.
Och i det valet, även om coachingen är mer betalt, så gör det en större impact.
Ja, men coachingen gör ju också att du får se människors liv och de pratar om sin ekonomi och sin situation.
Och det är därför jag gör det.
Där kan man få en riktigt fin insyn liksom i vad
exakt, och det är därför jag gör.
Vilka situationer kan folk befinna sig i? Och exakt. Det vet jag att du uppskattar.
Exakt, och det är därför jag gör coaching, för att liksom ha örat mot rälsen.
Mm.
Att se så här, vad går folk och tänker på? Och det är därför jag älskar forumet också. Det är ju mitt öra mot rälsen, och att se att förra året var det jättemycket prat och oro kring elpriserna. Mm. Och det är ganska fascinerande i 2023, den konversationen är ständad.
Ja.
Helt död.
Men där behövde det ändå finnas ett ställe där man kunde prata om det. Och det finns kanske fler sådana ställen på nätet. Men forumet var bra då.
Ja, och sen tycker jag det är ganska roligt att låta, alltså så här, jag vill ju gärna tro att jag är prestigelös och låta folk garva åt mig. Som att det känns som att jag alltid tajmar fel. Jag tar privat, vi gör ju leasing, som köper elbil typ sist i den här kurvan när det var så här lönsamt. Och sen så har vi fått en dyr leasing. Vi byter vår värmepump till fjärrvärme precis när elpriserna har sjunkit. Så att, vi köper hus typ, inte på toppen, men inte 2008 när vi skulle kanske haft möjlighet, utan vi köper det 2017, 16. Ja. 16. Mm. Vad fan, jag tänker så här. Det får väl vara.
Det får vara, ja. Men du, jag tänkte en helt annan fråga nu.
Ja, okej.
Okay. Som dök upp på forumet, som jag tänkte så, den var intressant. För jag har också tänkt så här.
Ja.
Undrar hur mitt liv skulle vara om jag hade så mycket pengar som en shake. Så om du hade 1 miljard, John, hur tror du att ditt liv skulle sett ut då?
Alltså jag vet inte, det spontana svaret blir en klassisk så här, om x då y. Så här, om jag bara hade haft då hade, men jag vet ju genom livet att så funkar det ju inte. Eftersom jag har varit så här, när jag kommer ha 50 000 så kommer mitt liv vara bra. Nej.
Men här är det så, du behöver aldrig mer bekymra dig om pengar.
Ja, fast grejen är att det är ett felaktigt antagande, påstår jag. För att om vi tar min så här liksom ekonomisk ororesa som vi har pratat om tidigare, så var jag så här som student, när vi har 25 000 kronor på kontot, då kommer allt bli bra. Sen var det så här, när vi har 50 000 läste jag Bodil Schäfers bok Vägen till ekonomisk frihet. Och han var så här, alla ska ha en buffert på 50 000. Jag bara, vi måste ha en buffert på 50 000. Sen har vi buffert på 50 000. Sen var det buffert på 100 000. Sen var det buffert på 500 000.
Mm.
Och hade du frågat mig när jag hade 10 000 och längtade, så hade du vet, om jag hade haft 500 000, jag hade aldrig varit rädd för pengar någonsin i livet. Och jag vet ju att det var inte sant.
Nej.
Och jag vill ju gärna säga så här, du vet, om jag hade haft 1 miljard, vet, då hade jag inte oroat mig för pengar. Men varför skulle det vara sant när det aldrig har varit sant historiskt? Och då kommer jag tillbaka till det här avsnittet vi gjorde med Moa. Där Moa säger väldigt så, och Moa jobbar ju med så här svinrika, så här ultra high net worth klienter. Och hennes absoluta insikt från det där, det är ju att pengar är inte lösningen. Pengar är bara en förstärkare. Så vad som händer, att hade de flesta fått en miljard, så jag tror inte att det hade hjälpt deras liv. Jag tror att det hade sabbat deras liv. För att vad det gör är att det tar alla dina beteenden, alla dina rädslor, allting, och bara skruvar upp volymen på de där. Alltså enormt. Så att jag är inte så säker på att en miljard hade liksom varit något fantastiskt bidrag. Sen är det väl liksom klart att jag man så här amorterat på huset och köpt ut bilen och så här, men så här, det hade ju inte, det hade, vad? Jag har ju fattat att det är ganska mycket pengar kvar efter det.
Jag hade amorterat på huset, du hade väl köpt ditt hus från banken typ,
ja.
Om du hade haft en miljard,
ja.
Du hade inte amorterat mer i månaden, utan du hade typ,
ja, ja, men det var det.
Nu är det slut på lånet.
Ja, men jag sa amorterat ner, inte mer.
Nej.
Okej, det är otydligt. Nej, men så här, så att jag vet inte, det här kommer minst att bryta mot reglerna. Jag är inte så övertygad om att de svaren som man får på den frågan är de sanna svaren.
Men vi ska snart runda av, men jag har några frågor kvar.
Ja.
För jag vet att du, när du ska slappna av lite grann sådär, så är du ju läser på vissa sajter och sånt. Vad är det för sajter som du gillar att läsa på? Kan du inte dela med dig av dina sådana, det som du brukar vara på varje dag? Liksom få lite så energi och lite,
ja, men så här,
känna av verkligheten.
Ja, men så här, okej. Då har jag, skiljer på jobb och sån här, och sen chips typ.
Chips-sajter.
Ja, så jobbsajter. Jag läser A Wealth of Common Sense, tycker jag är fantastisk. Ben Carlson följer jag varje dag. Jag läser Cornucopia, Lars Wilderäng varje dag. Jag har en massa
A Wealth of Common Sense är ekonomi.
Ja.
Och Cornucopia skriver ju om Ukraina-kriget varje dag.
Först skrev han om ekonomi, nu skriver han om Ukraina-kriget.
Ja.
Så att jag har läst varenda inlägg sedan typ 2008 på Cornucopia.
Mm. Jag var ju där inne någon dag och så var han Lars i Wilderäng på någon konferens eller någon utbildning eller whatever det var. Och han skrev så här, men mitt inlägg kommer efter lunch.
Ja.
Och så var det några kommentarer och sa, nu är det efter lunch.
Ja.
Var är inlägget? Så att det är nog väldigt många som är också så här, följer det varje dag. Ja. Liksom, men
han är ju som jag. Jag tror vi är väldigt lika i det där. Att så här, han bryr sig inte heller. Är det lördag eller söndag? Det spelar ingen roll. Man jobbar, man gör sin grej och man står kvar. Sen är han ju, alltså så här, jag vet inte, jag blev så starstruck. Alltså du vet, när de få gånger jag träffat honom.
Ja.
Så att, det säger, jag vågar ju knappt höra av mig till honom. Ja, det är jätteroligt. Cornucopia, Wilderäng följer jag. Wealth of Common Sense. Sen har vi liksom Ramizzetti, Nick Maggiulli, Barry White.
Och det är ekonomi också.
Ja, Jonathan Clements, Jim Daly, som är så här white coat investor, läkare som är investerare. Ja, några sådana.
Men vad får du ut av Paul de Merriman, ekonomisajterna?
Ja, men jag har lite så här, vart blåser vinden, statistik, lite så här, men det är ekonomisidan av ekonomi.
Mm.
Och de ligger ganska nära i filosofi där. Sen kollar jag, och sen mitt chipsätande som är så här.
Ja, chipsajterna, vad är det då?
Chipsajterna.
Då är det så MIT Tech Review.
Nej, inte alls. Det är Daily Kos.
Jag vet inte vad det är för något.
Nej, Daily Kos. Då ska man säga så att det är vänsterliberal amerikansk sajt. Eller så här, en nyhetssajt för demokrater i USA. Så kan man säga.
Och det är också att känna av att vinden blåser.
Nej, det är bara det är så
det är bara trams,
nej, det är amerikansk politik.
Amerikansk
politik. För att jag pallar inte följa svensk politik för jag blir jag tycker
den är för
att det,
nära.
Ja, och så blir jag så att detta har jag en åsikt om eller detta påverkar mig eller jag blir bara trött. Medan amerikansk det är så här lagom avstånd. Man kan käka chips och kolla vad de håller på.
Det är också lite drama där som inte vi har här kanske.
Ja. Och sen läser jag HuffPost ibland.
Ja. För det är också, nyhetssajt väl?
Ja, det är också en amerikansk vänstersajt. Typ. Och återigen så här, en vänstersajt i USA är högre i Sverige. Alltså så att man liksom fattar skalan. Så att det är inte något så här. Men de har en ganska skön blandning med, alltså jag älskar, de lägger ut varje vecka så här, funniest tweets about kids.
Ja, de läser det ibland vid matbordet när jag säger så. Ingen skärm i maten, men jag kan inte motstå.
Ja,
jag kan inte motstå tweetsen.
Och de är liksom så här träffsäkra, som det var så här en tweet så här. Nu kom det ett mejl från skolan så att jag väntar en halvtimme tills det sjätte korrigeringsmejlet har kommit så jag får den slutgiltiga info.
Det är roligt för så det händer oss med.
Exakt.
Tredje gången gilt, här kommer rätt information.
Och det är liksom så här, alltså jag tycker det är lite roligt. Eller så här, roliga grejer hos par som har bråkat. Och då var det också något par så här, jag är arg på min man för att han gjorde något dumt så nu hällde jag ut lite vatten nedanför diskmaskinen. Och nu har han spenderat 2 timmar på att försöka fixa den. Och du vet så, det, för mig är det så här, det är chips. Det kan man
det
så här läsa innan man
det
går.
Det måste man ha i sitt liv.
Ja.
Ja, så då är det de tweetsen.
Ja, och sen läser jag, jag gillade Wired innan.
Ja.
Men nu är det en sån här betaltjänst. Jag får alltid något. Jag har försökt betala för det, men det funkar inte. Så att jag har gett upp. Så nu läser jag The Verge.
Och det är inte betal? Eller
nej,
det är
nej, The Verge är så här teknik. Tekniknyheter. Så att det är väl de tre som jag snurrar runt på varje dag.
Mm. Och forumet såklart. Och tillfredsställer det dig? För att jag kan uppleva själv att jag inte blir tillfredsställd av det jag snurrar runt på.
Jag söker
någonting.
Nej, men ibland så tänker jag så här att jag borde se Ekonomibyrån. Alltså så här på tv. Så jag ser alltid...
Vet du det också för nära dig?
Nej, jag ser Politikbyrån varje vecka. Jag ser Utrikesbyrån varje vecka. Men jag kan inte se Ekonomibyrån för det blir för mycket jobb.
Ja, okej.
Liksom. Där måste jag dock göra, så här, om någon känner Carolina Neurath, alltså hon ska ha cred för hon var den första journalisten som utmanade Danske Banks chef kring fondavgifter, aktiva fonder och indexfonder.
I en intervju eller?
Ja, i ett av de här ekonomibyråavsnitt som jag faktiskt såg. Shout out till Carolina Neurath, om det är någon som känner henne så säg, jag har inte hennes kontaktuppgift, annars hade jag tänkt göra det. Men det var så här, det var ändå så här, okej, gud vad skönt jag kan säga detta. Men annars bjuder de in gäster och så kan jag tycka att det är så här, nej det blir. Och så har jag någon åsikt och så kan jag uppleva att jag blir upprörd eller sånt. Så då är jag så här, nej, det är bättre att inte titta på det.
Nej. Okej, bra. Då har vi lite pejl på din
konsumtion.
Stimulans liksom. Ja. Vad är du mest stolt över i ditt liv?
Oj, vilken bra fråga. Jag skulle väl ändå säga, jag vet inte stolt, men jag skulle säga så här, min ambition är att jag upplever så här, jag jobbar mycket, men jag upplever ändå så här, jag prioriterar barnen. Du är väl kanske den jag ibland har dåligt samvete för att du hamnar väl liksom efter barnen och efter jobbet.
Ja, jag hamnar efter barnen. Ja. Men det är okej för mig.
Men alltså så här, jag upplever ändå så här, jag spelar spelet fullt ut.
Vad betyder det?
Nej men så här, jag har tid, alltså så här, jag jobbar mycket men jag upplever inte att jag försakar barnen.
Nej.
Och jag upplever det jag är stolt över. Och sen upplever jag också så här att när jag tar mig an saker så upplever jag ändå så att då går jag all in. Och att liksom någonting som min kompis Niklas har uppskattat mig för är ju så att jag står ju kvar. Alltså så här, jag har ju där grit. Att, nej men du vet, nu har vi släppt, vad är detta? Avsnitt 331. Vi har släppt 331 avsnitt i rad.
Yeah.
Alltså det är så här, detta är ett poddavsnitt i veckan i 6 år, oavsett om det är nyårsafton, julafton eller något så här. Tror vi 2 tillfällen har det blivit försenat. Jag tror det var för att vi hade covid ena gången.
Ja, gud ja. Vi var utslagna i 10 dagar.
Ja, och sen har vi väl liksom missat liksom någon gång. Mm. Men det är så här på 6 år. Så att det upplever så här, det är så här, göra samma sak om igen. Och jag upplever så att det återkommer i sparandet. Ja, men så här, vi har köpt länsförsäkringar från den varje liksom månad sedan 2013. Vi har lagt in pengar på Lysa varje månad sedan 2019. Och att liksom så här, att jag är okej med den här uppskjutna belöningen.
Mm.
Det gillar jag. Eller så här, det är jag stolt över hos mig själv. Och att jag inte backar för tuffa frågor eller så här. Mm. Att som jag ställde frågan till vår 12-åring så här, men hur tycker du det går för mig som förälder? Eller så här, tycker du att vi har tid för dig? Och sådant. Skitläskigt.
Men, ja, och du fick ju ett ärligt svar, tror vi i alla fall. Det kändes som det, eftersom det inte var renodlat positivt.
Ja, men det är jag ganska stolt över. Och sen, om jag skulle säga så här, skit tacksam över, så tycker jag att alltså så här, ja, men det förtroendet som vi har från alla som lyssnar och läser i forumet, att vi får vara en liten del av deras ekonomiska resa, det tycker jag är sjukt coolt. Sjukt coolt. Och gör mig lite så här, jag tycker det är lite läskigt också.
Ja, men man blir lite ödmjuk.
Väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket. Så att, och det gör ju också att liksom så här, jag är så mån om att det ska vara så bra som möjligt. Att jag vill ju inte tumma på kvaliteten.
Nej.
Att liksom ger folk oss sin tid och sin uppmärksamhet. Vem är jag då att vara slarvig med den, eller att inte hedra den, eller att inte göra mitt bästa?
Mm.
Och sen kan det ju ställa till det för mig att jag har höga kvalitetskrav, eller jag mår dåligt, eller att saker tar lång tid, eller att jag överarbetar det. Men ja, fuck it. Det är min utmaning.
Du lever en värdering i alla fall.
Ja, det är min utmaning liksom i livet.
Mm.
Mm. Ja. Vad tycker du? Tycker du det är något annat jag borde kasta ljus på? Jag vet inte.
Som du är stolt över? Nej, men jag tycker också det är fint att du lägger mycket tid på barnen.
Ja.
Hade du inte gjort det?
Ja. Då kommer det komma hotet.
Nej, men alltså det finns inget hot, för att du har ju aldrig pysslat med de här sakerna som jag nu kommer säga. Om du inte hade lagt tid på barnen, om du inte hade stöttat mig när jag typ hade jobbigt eller svårt, då hade det varit...
Ja, men det är jag ändå så här.
Det hade varit dåligt.
Ja, men så här, om jag säger så här. Ja, du kommer ofta i tredje hand när allt funkar. Sen är det så här, funkar det inte, då åker du upp på prioritet 1. Men det har ju ställt till det för oss ibland. Och sen är ju vi lite olika där också. Att jag är ju inte alltid så här superbra emotionellt stöd. Det har vi ju skrattat åt tidigare. Att jag löser ju ofta problemet först och vill emotionellt stötta sen.
Ja, det kan man göra sen. Först är det, man måste ta det akuta problemet. Ja,
ja, så är jag. Men du är ju tvärtom. Du vill ofta ha emotionellt stöd och sen kan vi lösa problemet.
Ja, men tänk på det så här, det är logiskt, John. När man inte är uppstressad över ett akut problem, då kan man liksom se problemets alla lösningar. Men när man är i struten.
Ja, vi är bara olika.
Ja, men det är logiskt, eller hur? När man är i stresskonen så kan man inte se alla lösningar. Så kanske man gör en dålig lösning.
Exakt, men du är i stresskonen då. Jag är inte det.
Alltså, nej, jag vet inte. Jag är strunt samma. Men du gör ett bra jobb, John, hemma.
Ja, vi är bara olika. Men, och det är det som jag tycker är så himla fint. Att det handlar om att komplettera. Det handlar om balans. För att där har ju vi många gånger liksom i bråk eller sånt, så har du ibland sagt, varför är du tillsammans med mig? Jag liksom tjänar inte massa pengar eller producerar inte massa grejer.
Jag tänkte att vi är så superolika.
Ja.
Så jag tänkte så, varför har du ut av mig? Ska du inte ha någon som är någon högpresterande?
Som jobbar i finansbranschen, tjänar massa pengar.
Alltså, ja, men sen så tycker jag ju om dig, så att jag hade ju också varit sånt nederlag om du hade bara sagt så, ja, nej, men du har nog rätt.
Nej.
Vi skiter i det.
Ja. Nej, men jag tror att det är den balansen. Och sen så är jag verkligen snutt. Jag såg det i något YouTube-klipp som någon skickade till mig. Jag vet inte vem eller där. Men den här intervjun med sån här någon miljardär. Och han var så här. Mitt mål i livet är att mina barn ska vilja hänga med mig när jag är gammal.
Mm.
Och inte för mina pengar skull. För han var så här, jag har kompisar, de har barn, de har massor pengar. Men deras barn vill inte hänga med dem. Och jag var så här, fy fan vad misärigt.
Man får göra jobbet nu liksom.
Ja, mm. Ja men exakt. Exakt.
Ja, men du, tack så mycket Jan. Att du har varit generös och delat med dig och svarat på mina frågor. Jag har ändå känt att jag är tuff ibland.
Ja, ja, ja.
Det kanske inte är någon som lyssnar tycker, men jag, eftersom jag är gift med dig så känns kan man ställa denna fråga?
Ja, men är det någon fråga som du inte har ställt då?
Jo, men jag har en fråga här. Som
eller
är...
som du har velat, men denna har jag inte vågat ställa.
Vänta lite, nu stängde
det. Jag kan berätta medan Karl tar fram det. Vi gjorde en inspelning häromdagen där, som vi stängde av. Vi var
vilken var det?
Ja, vi var oense om där jag hade meckat runt i din tjänstepension. Med,
men ska vi inte sända det?
Nej, jag tror inte det.
Nej, nej men jag har inte så mycket mer egentligen. Det var bara så, berätta hur en helt vanlig arbetsdag i Rika Tillsammans ser ut.
Alltså, ja.
Och den kanske inte är så kul. Men jag kan säga att Jan, du jobbar ju enormt mycket. Det gör du.
Ja, men jag jobbar 7 dagar i veckan. Jag jobbar mellan 8 och 12 timmar om dagen.
Och det var inte för att ta fram något skryt eller så, utan det var mer
så. Nej, men det är liksom så här. Men,
varför vill jag att folk ska veta det? Liksom? Ja, vi kan skita i det.
Nej, men så här. För mig är det effortless. Jag tycker ju det är kul.
Mm.
Och det där, om man ska väl säga en sån där värdering, så är det så här, jag skiljer ju inte så mycket på fritid och arbetstid.
Nej.
Och därmed skiljer jag inte så mycket på om det är lördag eller söndag. Eller en veckodag.
Nej, men jag kan berätta så här. Ja. Du jobbar dag.
Ja.
Ja, från typ 10 kanske.
Ja.
Och sen så har vi då några timmar när vi äter och kör till basket och lite annat sånt.
Ja.
Och så vilar du lite. Eller går på gymmet sånt.
Ja. Mm.
Och sen så kör du pass nummer 2.
Ja,
kvällen.
Ja, från typ 8:30 till 1, 2, 3.
Och kolla på dokumentär samtidigt som du typ jobbar.
Ja.
Jag vet inte hur du lyckas med det.
Ja, ja.
Men jag har också läst att Barack Obama, att han gillade att ha på sport samtidigt som han jobbade under nätterna som president.
Ja.
Så att det är väl liksom en sån här, ett sällskap antar jag.
Ja, men det är ett sällskap och det är lite så här, när man kan, ja men så här. Jag har väl liksom fått en hjärna som behöver underhållas.
Ja, och den vill det. Ja.
Den vill underhållas. Och ibland så tänker jag så att det är bara att hänga med.
Ja.
Och se hur vad den här hjärnan vill. Och i mitt fall så vill den ofta att jag ska liksom jobba med mejlen och ha på Aktuellt.
Mm.
Till exempel, jag har också sett varenda Aktuellt sändning sedan 10 år tillbaka.
Mm.
På det sättet. Ja, nej.
Ja, men det var jättebra. Jag har inga fler frågor just nu.
Ja, men det är bra. Vi får göra någon uppföljning på detta kanske i framtiden. Stort tack till dig som lyssnar och tittar och följer och hänger. Och tack för att vi får vara en del, liten del på din ekonomiska resa. Och så tänker jag att vi ses nästa vecka.
Mm.
Då tror jag att snart kommer ett par försäkringsavsnitt.
Yeah.
Ser jag fram emot. Och sen så kommer också i början av januari kommer vi prata om liksom portföljerna, vad ska man göra för förändringar, om det ska göras några förändringar och lite annat kul också. Mm. Tack!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.